En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Victoria är mer populär än kungen. Borde hon ta över?
Och Meghan gör comeback som skådespelerska. Och det är mycket hysch-hysch runt det.
Ny information har kommit om Marius rättegång. Det blir stängda dörrar och vittneslistan har offentliggjorts.
Det här är Kungligt. Jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring.
But why didn't you just say that in the first place?
Because then I wouldn't have been able to talk about how hot Missy Dealer is.
And I couldn't tell you just how handsome Alex Williams is.
Ja, så lät det i serien The Suits, säsong 7. Ni är säkert många som minns den serien. Meghan Markle, numera Mountbatten Windsor, eller som hon gärna gillar att kalla sig Duchess of Sussex, och faktiskt använder det som sitt efternamn, alltså Sussex. Hon spelade ju en av rollerna i The Suits tillsammans med Gabriel March, Patrick G. Adams och många därtill. Och ni vet ju, serien blev ju en succé. Det är ett advokatdrama från 2011. Och det kom totalt 9 säsonger. Jag tror att det var, som jag minns rätt. Och nu är det kanske då, eller är det, vi vet inte. Jo, vi tror att det är dags igen. Det sägs att Meghan ska göra comeback på filmduken.
Mm, hon uppges ska medverka som sig själv faktiskt i komedin Close Personal Friends. Och den här filmen handlar om ett par som blir vänner med ett annat par, ett berömt par, under en resa till Santa Barbara. Och Meghan och Harry, de flyttade ju till just Santa Barbara 2020, när de då tog ett steg ifrån sina kungliga roller. Och det är så himla mycket tystnad och hysch-hysch kring det här. Det pratas om det, och The Sun och The People, de har rapporterat om att hon faktiskt har då varit synlig på de här inspelningsplatserna i Pasadena i Los Angeles.
Och det var ju så, Jenny, hon slutade med skådespeleriet för 8 år sedan när då hennes förlovning med Harry meddelades. Och källor säger nu till The Sun att alla inblandade är väldigt entusiastiska och har svurit till tystnad om hennes medverkan.
Ja, men
det verkar ju gå så där.
Det verkar gå så där, även om det finns en kontrakt man skriver under. Men
alltså, ibland så är det ju så att det finns en del i en PR-strategi, att det ska liksom läckas och bli lite buzz.
Så kan det ju vara. Och det är ju inte osannolikt att de faktiskt gör den här. Det ska vara en mindre roll då. Och det finns ju 3 skäl till det. Hon tycks spela sig själv, och det har hon säkert ingenting emot. Hon gör ju både det ena och det andra i sin karriär nu för tiden. Och det är ju en del i att försöka skapa sin plattform och stå på. Och sen kan man nog tänka att eftersom det blev sån succé med Suits, så kanske det är någonting hon känner sig hemma med och inte vill släppa helt och hållet.
Nej, ja, precis. Om det stämmer det här, vilket vi tror, så är det ju, jag är inte ett dugg överraskad. Hon gillar ju det här med att stå i strålkastarljuset. Och i lördags så hölls en av årets mest stjärnspäckade fester, måste man ändå säga. Det var Kris Jenner som firade sin födelsedag i Beverly Hills. Och vilka var där? Jo, Meghan och Harry.
Ja, det var ett tema för kvällen också, och det var James Bond 007. Det var väl också en tanke där kopplade till att Kris Jenner, hon fyllde faktiskt 70, så 70. Det var otroligt mycket
lite synning. Lite långsökt, tycker jag. 007 och hon fyller 70. Ja. Kom igen nu.
Men det är faktiskt inte min dragning här, utan det är de brittiska medierna som har gjort det lite snyggt med alla 70-nollor. Hur som helst, det var otroligt mycket snygga då. Sidenfodral, bling-bling, guld och så vidare på gästerna.
Ja, det var väldigt mycket bling-bling och så, och kändisar. Bland de som var närvarande så fanns Oprah Winfrey, Mariah Carey, Adele, Snoop Dogg, Paris Hilton och Mark Zuckerberg.
Men Mark Zuckerberg är ju överallt nu.
Ja, verkligen.
Han har verkligen kommit in i det här kändissvängen. Men vi har ju sagt det förr, Meghan gör mycket och allt, kan vi väl säga, för att fortsätta synas och då skapa sig en roll i kändisvimlet. Men en grej som jag tänkte på, som faktiskt också förbrillar både amerikanska och brittiska medier, det är det faktum att Kardashian-familjen, de har ju enorma sociala mediekonton.
Oj,
och
ja.
De har ju lagt upp bilder då från festen och på sina gäster, så även på Harry och Meghan. Men när det här då blev stort i pressen nu, att de har varit på festen, så har Kardashian-familjen tagit bort bilderna på just Harry och Meghan. Och det kan man undra, varför är det Harry och Meghan som har tryckt på där och inte önskat vara synliga på det sättet med sin image? Eller kan det finnas någon annan anledning till att de tar bort just Harry och Meghan?
Alltså, du vet ju att jag älskar mysterier. Jag vet inte om det här är liksom något superstort museum, men man blir ju nyfiken.
Mm.
För det är ju ett ganska, med tanke på de enorma kontorna, man fattar ju också att det blir en liten grej av att man lägger ut något och sen tar bort något. Det skapar ju ändå frågor.
Mm.
Vad tror du?
Nej, men jag tror att det kommer från Harry och Meghans sida, deras folk. Antingen så har de väl känt att det kanske inte är den här typen av bilder som bättrar på deras image. För det var ju lite i vimlet och de dansade och kramades och sådär.
Jag har inte sett dem. Var det lite så här rock'n'roll? Alltså var det,
ja,
lite,
men lite så här,
party?
Var party.
Ja. Tre drinkar senare.
Ja, okej. Okay. Eventuellt.
Ja.
Men nej, men de såg ju helt... Nej, de såg inte fulla ut. Det var inte det,
nej,
liksom.
Nej.
Men... Eller också är det att... för jag tror att... Allt som Meghan tar tag i handlar om att bygga bilden av sig själva och image.
Mm.
Och hon har ju det här matlagningsprogrammet. Det kanske inte liksom...
Fast å andra sidan, om man går på ett sånt kalas, då vet man ju att man kommer att bli fotad. Och det var ju foton på dem redan, om jag inte missuppfattade, i bilen på vägen dit.
Mm.
Det är såklart att Kardashian-familjen... Att det ligger ju fotografer i varje buske, känns det som. För de vill ju också få ut hela den här.
Ja, och det är väl lite, särskilt i USA så är det lite tjusigt att ha en duchess och duke på sin fest och en prins. Men jag tänker också att Harry och Meghan, de vinner ju också på att synas i de här människornas närhet, för att de har sån enorm publik.
Och jag tänker, sådana kändisar som Oprah Winfrey och Mark Zuckerberg och även flera av de andra nämnde var där, det är ju ändå så här kändisar på en annan nivå än,
ja,
man ska inte gradera kanske, men ni vet, det finns ändå så här A-kändis, B-kändis, C-kändis. Ja. Okej, vi får kanske inte reda på det där. Men en sak som jag tänkte på, vi pratade ju om det lite i samband med att Andrew blev av med sin prinstitel, som var ju den stora kungliga nyheten verkligen förra veckan. Det har ju funnits diskussioner om huruvida då kung Charles skulle passa på att även ta ifrån prins Harry hans titel.
Mm. Jag tror ju inte riktigt på det. Det är många som säger att nu får Harry hålla i hatten.
Ja.
Men det är ju så att prins Harry, han har ju inte gjort något olagligt. Eller han misstänks inte för något brottsligt. Han visst har attackerat kungafamiljen och kanske inte tagit så mycket smarta val. Men nej, prinsen får han nog behålla. Men sen kan man väl diskutera om det finns någon möjlighet att han blir av med sitt hertigdöme. För att han är ju inte en arbetande kunglighet. Det finns en diskussion i Storbritannien att varför ska han ha det här hertigdömet? Han bor inte ens i Storbritannien längre. Möjligtvis att den kan ryka då. Det finns absolut en möjlighet att han förlorar sitt hertigdöme, men det är en lång och utdragen process och det kräver rätt mycket.
–42% av svenskarna anser att kungen redan nu bör lämna över tronen till kronprinsessan Victoria. Men då också 38% vill att han sitter kvar, visar en ny undersökning. Men kungen är också populär i en åldersgrupp som man kanske inte hade trott. Vi ska snacka mer om det om en liten stund. Men först, vi är liksom kvar i kungahuset i Storbritannien, men vi har flygit till Brasilien. För att prins William, han gav en intervju till en stor brasiliansk morgonshow under hans 5 dagars besök i Brasilien. Och huvudsakliga syftet med resan var att dela ut Earthshot Prize under en tv-sänd gala som då fokuserar på klimatkrisen och alla dess utmaningar. Han deltog även i den här stora internationella miljökonferensen COP30, där han för övrigt träffade och också blev fotograferad med det svenska kungaparet. I den här intervjun så var prinsen ovanligt öppen och han pratade om då prinsessan Kate och cancerbehandlingen och barnen. Han sa bland annat när det gällde då Kate och henne, att hon har då varit sjuk, så sa han: vi har valt att berätta allt för våra barn, både det som är bra och det som är svårt. Han beskriver hur samtalen hemma har handlat om både Kates sjukdom och även då farfar, kung Charles kamp för sin hälsa. Och barnen George 12, Charlotte 10 och Louise 7, de får liksom fråga om allt, även när svaren inte är självklara. Han var ganska uttömmande i sitt svar kring det.
Jag tycker det var en mycket intressant intervju. de senaste tillfällena så har vi ju sett att prins William både på tv och i sociala medier och tidningar varit ganska, varit väldigt öppen.
Ovanligt. Ja. Det är liksom bara den, ärligt talat Jenny, jag upplevt att det är bara den senaste tiden. Mm. Vi talar alltså kanske en och en halv månaden eller något liknande.
Men prinsen konstaterar då i den här intervjun att han och Kate väljer att kommunicera mycket mer med sina barn och det har då både fördelar och nackdelar. Han säger så här: ibland känner man att man delar med sig för mycket till barnen när man kanske inte borde. Och så ger han då lite goda råd kring föräldraskapet och han konstaterar att det inte fungerar att dölja saker för dem. Och så säger han så här: att förklara för dem hur de känner, varför det händer och ge dem andra perspektiv på varför de kanske känner som de gör kan ibland hjälpa dem att se helheten och slappna av mer i det. Istället för att bli väldigt oroliga över vad det skulle vara man döljer för dem. Det kan finnas fler frågor än svar. Det är alltid en balansgång. Varje förälder vet det. Hur mycket ska jag säga? Det finns ingen handbok för att vara förälder. Man måste bara följa med och lita lite på sin instinkt.
Mm. Alltså det låter ju fantastiskt och i princip jag håller med honom, men det låter ju också väldigt enkelt att lita på sin instinkt, och plus att det är ju tre barn, man kan ju vara väldigt olika som barn när man har olika ålder och olika i mognadsprocessen. Man får inte glömma bort det här med att också de brittiska kungabarnen lever i en väldigt skyddad värld, och prins William tar upp det här med skärmar. Så här sa han då:
children don't have phones. Mm. I think when George moves on to secondary school, then maybe he might have a phone that has no internet access.
But now he's, how is he now?
He's 12.
And he has no phones?
No phones.
No way.
And to be honest, it's getting to the point where it's becoming a little bit of a like tension issue.
Ja, William säger att ingen av barnen har mobiltelefon idag. När George börjar högstadiet så kan han få en enkel telefon med begränsad åtkomst. Och han sa: vi pratar med honom och förklarar varför vi inte tycker att det är rätt. Med full åtkomst ser barn saker på internet som de inte borde. Men med begränsad åtkomst tycker jag att det är bra för meddelanden.
Japp, lycka till med den planen, säger jag.
Fast man kan ju göra inställningar på telefon. Han kan ju få alltså, en annan typ.
Att barn löser de inställningarna snabbt som att...
Jag försökte bara låta lite snäll mot William.
Ja, nej men alltså jag är helt med honom på detta. Det finns ju en stor diskussion, inte bara i Storbritannien utan också här i Norden. I Danmark har man ju förbjudit sociala medier för barn till exempel.
Ja, minus 15 eller upp till 15 tror jag det var.
Men att vänta till högstadiet med mobiltelefon, det tror jag inte riktigt kommer funka. För när barnen är i tonåren så finns det, då vill man kunna kommunicera med sina kompisar. Och har alla andra mobiltelefon så blir det svårt.
Men tror inte du att det ändå, för jag tänker den skolan de går i, jag misstänker att det är ganska, inte likasinnade såklart, de är ju inte liksom prinsar och prinsessor, men ändå att man har, att det kan, jag vet inte, att den miljön där kanske det råder de här begränsningarna.
Ja, absolut. Jag vet inte. Och om föräldrar går samman så kan det funka.
Ja.
Men
risken är ju också att man kan hamna utanför väldigt mycket. Mm. Ja, jag vet inte, jag är lite dubbelbottnad i det här.
Ja. Det är svårt, det är en svår fråga. Men även om det inte är några revolutionerande saker som då berättas i just den här intervjun, så gillar jag verkligen att William är så öppen och att han delar med sig av tankar och saker om familjen och sådär. För det gör att han känns mer folklig. Och William berättar ju även att han och Kate, de turas om och lämnar och hämtar barnen i skolan. Men så lägger han till, det är mest Kate som gör det. Men att prinsen då är med på barnens matcher och skjutsar dem till aktiviteter och vänner.
Men varför tror du att han har plötsligt blivit så öppen?
Jag tror att det har med så mycket att göra. Förlåt. Dels att den här familjen har gått igenom en oerhört tuff period. Jag tror saker sätts i perspektiv. Vad är viktigt, vad är inte viktigt? Jag tror också att William har insett att han är nu i en position där det brittiska kungahuset har magrat betydligt. Mm. Harry är borta. Prins Andrew är borta.
Och Charles är ju ändå, han är väl inte konstaterad frisk från sin... Mm.
Och också till åren. Så jag tror att William, han har ju sagt öppet i en intervju att han kommer förändra kungahuset den dag han blir regent. Jag tror att han redan nu försöker sätta någon slags...
Alltså öppna upp det mer på något vis.
Jag tror det, för att han inser att det är också det som krävs i ett modernt samhälle av idag.
Den 3 februari så startar rättegången mot Marius Borg-Höjby och planeras pågå i 6 veckor. Och nu har det kommit mer information och detaljer gällande rättegången. Totalt 24 norska och 17 utländska medier har meddelat att de kommer att bevaka det här enligt Oslo tingsrätt. Totalt 190 personer har begärt pressakkreditering enligt norska dagsavisen. Men fler kommer det nog att bli än, jag tror inte, även fast det var det inte 2 november som var slutdatumet för pressakkreditering, men jo, det kommer nog bli fler, tror jag.
Jo, men det kommer bli fler. Det här är en massiv bevakning och intresset är stort, inte bara från grannländerna, utan det är också medierepresentanter från England och Tyskland med flera. Vi har också fått reda på att det kommer vara stängda dörrar när kvinnorna vittnar, alltså målsägande vittnar, och det är för att deras historier är oerhört känsliga och privata. Vi har fått en vittneslista så man vet vilka som ska vittna. Förutom målsägande så är det också flera andra kvinnor. Det är också till exempel ex-pojkvänner till målsägande. Och om man tittar på dem som, förutom då de drabbade kvinnorna, så kommer 3 influencers och vittna. Som då antingen är vänner eller bekanta till de som det berör. Vi har Sofie Elise Isaksen, Caroline Nitter, Anniken Jörgensen till exempel. Men även skådespelerskan och artisten Mia Gundersen och redaktören Danby Choi. Och Sofie till exempel, hon är sångare och låtskrivare. Annika, hon är en jättetjusig modeinfluencer. Och Caroline, hon har varit med i olika realityprogram.
Det är väldigt lång rad personer.
Ja, och nu tog jag bara ett fåtal här. Den här rättegången, den är ju 6 veckor lång. Och man kan förstå det när man ser hur många människor och målsägande det är som är inblandade i detta. Mm.
Och Höjbys försvarare, Peter Sekulic, betonar att de, liksom andra, är beredda på då att uppmärksamheten kan bli massiv. Och han säger, vi är oroade över att journalister som närvarar uppför sig i enlighet med domstolslagen, det vill säga ingen fotografering till och från rätten. Jag vet inte riktigt, Jenny, hur det där ska gå. För om man då tänker sig alla de här journalisterna som kommer världen över och även då från Norge, liksom att man inte ska få fotografera dem in och ut. Jag undrar hur det ska bli.
Mm, det kommer bli ett hårt tryck på de här som deltar. Jag hörde också nu nyligen att det kom journalister även från Spanien, Nederländerna och fler länder i södra Europa där. Det kommer finnas ett otroligt intresse för bilder, absolut. Och särskilt när det gäller då Marius Borg-Höjby. Han är ändå son till Norges framtida drottning. Han står åtalad för 32 åtalspunkter. En del av dem är grova. Vi pratar om 4 fall av våldtäkt. Han är åtalad för att ha filmat ett antal kvinnors könsorgan utan deras vetskap eller samtycke. Totalt så har 16 kvinnor utsatts för olika typer av sexuella övergrepp och våldsbrott av Marius Borg-Höjby, enligt då statsåklagaren.
Men vi ska då, det här är ju väldigt viktigt att tillägga, att Marius gäller ju samma premiss som för alla andra som misstänkt för brott. Han ska betraktas som oskyldig till motsatsen har bevisats i domstol. Det är ju en grundläggande princip för rättssäkerheten, och i då februari ska den här juridiska processen påstartas. Det är svårt att, ibland tycker jag det är svårt att greppa det här, för det är ju verkligen en unik händelse. För aldrig tidigare har en familjemedlem från norska kungafamiljen ställts inför rätta. Och du ska ju också åka till Oslo och bevaka det här, Jenny. Hur ser du framför dig att det kommer att bli?
Ja, men det kommer bli mycket intressant att följa den här rättegången. Och också se om Marius döms och i så fall vilket straff han kan få. Oslo kommer vara en stadig belägring. Nu drar jag det på stora växlar här, men det kommer vara så mycket media, alltså världspressen är på plats. Tänk tabloiderna från Storbritannien som också kommer vara där, både med alltså filmkameror och skrivande journalister. Så det är en unik händelse, och det kommer vara intressant att se och vara en del av den faktiskt.
En ny undersökning har kommit om svenska kungahuset. Vi går alltså hem nu till Sverige. Dagens Nyheter publicerade häromdagen en Ipsos-undersökning. 1539 personer, respondenter, röstberättigade personer, har då fått besvara ett antal frågor, och det skedde under perioden 7-19 oktober. Jag ville ta upp det här igen nu för att det finns några intressanta spår i det här. Och nu kommer lite siffror. Så häng med här nu. 42% av svenskarna anser att kungen redan nu bör lämna över tronen till kronprinsessan Victoria, medan 38% vill att han sitter kvar. Kvinnor är mer positiva till Victoria, men då 79-årige Carl Gustav har allra störst stöd i något oväntad grupp, svenskar yngre än 30. Ipsos opinionsanalytiker Niklas Kjellbring säger i ett uttalande att det möjligen speglar den nykonservativa anda som syns bland ungdomar idag. 2 av 3, cirka 66%, säger att de vill behålla monarkin. Stödet för att omvandla Sverige till en republik är jämförelsevis svagt. Bara 1 av 5 anser att posten som statschef ska utses genom val istället för att ärvas inom ätten Bernadotte. Går man 2 decennier tillbaka var stödet för monarkin ännu större, men sedan ett par år tillbaka pekar kurvan en aningen uppåt igen. Det här var ju väldigt mycket siffror hit och dit, jag hoppas ni hängde med. Men vad är din spontana reaktion, Jenny, på de här siffrorna?
Jo, men spontana tanken är att om man säger att runt 66% vill behålla monarkin, så är jag inte förvånad, för att det har sett ut så ganska länge att det ligger och liksom skvalpa där runt 70%, och det har gjort under lång tid. 42% vill då att kungen lämnar över tronen till Victoria. Det är liknande siffror man har sett tidigare också, och det är för att Victoria är väldigt omtyckt. Men det jag studsar till på, det är ju den här uppgiften att kungen har störst stöd hos svenskar yngre än 30 år. Mm. Det måste kännas jätteroligt för kungen.
Ja, jag kan också berätta, Aftonbladet är ju väldigt stora på TikTok. Och när vi har olika små klipp eller olika saker kring kungen och sådär, det är väldigt populärt.
Ja, men de verkar gilla honom faktiskt. Och då ska man lägga till att yngre människor idag i ganska stor utsträckning har inte någon relation till kungafamiljen och bryr sig inte riktigt på samma sätt som man kanske gjorde för 30-40 år sedan. Så det är överraskande. Men sen när det gäller kungen, jag tror att den här analytiken kanske delvis har rätt att det finns en nykonservativ anda kring yngre människor, eller hos yngre människor. Men när det gäller de som är ytterligare lite yngre, mer åt liksom ung tonåring eller barn, där har man liksom sett att man också fastnar för kungen på grund av lite så här roliga memes på TikTok och sociala medier. Det hänger kvar lite grann det här med Hey Baberiba och hur kungen framställdes där. Så att den delen av relationen till kungen måste man nog också plocka in, tror jag.
Mm. Men jag tror att Victoria har en stor del i att stödet fortfarande är då så stort. Och hon är ju väldigt populär, det märks ju på siffrorna. Alltså, man uppfattar ju henne, jag kommer snart till dig, för jag vet ju att du har ju följt henne så väldigt många år, men jag som inte har gjort det på samma sätt, jag upplever att hon arbetar flitigt, hon är lojal, hon är insatt, hon läser på och hon bjuder på sig själv. Det är ju ändå väldigt fina renomméer.
Mm.
Varför tror du att Victoria är så populär?
Det är för att hon har en varm framtoning. Hon är engagerad, hon är intresserad av människor. Hon har en annan approach till medier och folk än sin pappa.
Mm.
Det finns en annan slags öppenhet hos henne, och det är väl ändå ganska naturligt. Det är ju olika generationer vi talar om här ändå.
Men kan inte du berätta, du har ju följt henne i så otroligt många år, vi pratar decennier. Kan du ge henne så kort hur du upplever att hon har förändrats över tid mot medierna?
När hon var väldigt mycket yngre och började träffa pojkvänner och rörde sig liksom mer ute på stan och sådär, så tror jag att hon blev lite bränd av det, för att hon var väldigt öppen mot medierna. Jag vet att hon presenterade Daniel Collett under en resa till New York, ute på en restaurang till en tidning. Så det var väldigt öppet, och kanske att hon kände att hon hade svårt att stänga den dörren sen. Vilket hon måste som framtida drottning, för hon kan inte ha medierna så nära in på sig då. Men sen upplevde henne då i början på 2000-talet som inte så mediatränad. Så när man träffar henne så var hon var väldigt mycket sig själv. Alltså, som, vad ska man säga, att det kanske var en mer utsuddad gräns mellan privatpersonen Victoria och kronprinsessan.
Mm.
Och väldigt öppen, och många av mina, som jag tycker, mest intressanta intervjuer gjordes i början på 2000-talet med henne. Sen fick hon medierådgivare och blev slipad och mediaskolad, och är otroligt skicklig idag.
Mm.
Idag är hon mer av en blivande drottning på det viset i relationen till medierna. Att hon vet precis vart hon ska sätta stopp och när hon har de här teknikerna för att vända tuffa frågor till sin egen fördel och börja prata om sånt som hon då vill sätta strålkastarljuset på.
I sådana här sammanhang så pratar man ju ofta om två liksom begrepp, så att man ska vara personlig men inte privat.
Mm.
Jag tycker ändå att hon, alltså hon är ju inte privat längre. Hon har varit personlig väldigt länge, men jag tycker att hon också börjar stänga igen den personliga liksom boxen också.
Och det är lite synd, för att hon förlorar lite på det. Hon förlorar lite den här magiska kontakten med läsare, tittare och så vidare. Och jag vet inte om hon är medveten om det, men däremot har jag sett då att när jag intervjuat henne och prins Daniel tillsammans, att prins Daniel lite grann tar den approachen.
Mm.
Att han kan så här, göra tillägg, eller han kan så här, nämna men vår dotter, och så säger han någonting, inte privat men något personligt kring träning eller läsa böcker eller något sånt där.
Just ett exempel på det, det bara poppade upp i huvudet. Det var, vi pratade om det i podden för några avsnitt sen. Det var ju när det skulle skickas ut en broschyr eller ett litet häfte till alla hushåll när det handlar om barn och skärmtid och så vidare. Och så gjorde de en grej av att de lämnade det först då till kronprinsparet.
Mm.
Och Victoria tog emot och detta filmades ju. Och då la ju Daniel till lite ad hoc hur de gör liksom hemma. Det var ett exempel på det.
Ja, och jag tror att det är en strategi i det, att han då kan bidra med mer, lite mer personliga, för att hon behöver, jag tror att hennes rådgivare har sagt till henne att hon behöver nu, när kungen är till åren och man närmar sig, det kan dröja länge än, men man kan se i horisonten kanske att det blir ett tronskifte, och då behöver hon ha den här statsmannamässiga kostymen på sig.
Mm.
Alltså, i teorin behöver hon klä på sig den här manteln, den här kostymen, för att klara sig.
Men du kommer inte komma undan den här tronskiftesfrågan,
ja.
Den kommer strax. Men jag undrar först, att kungahuset då anses ju göra ett bra jobb, tycker många. Men vad tänker du skulle potentiellt sett, eller så här, vad skulle kunna ändra på det? För vi ser ju andra kungar ute i Europa som Norge och Storbritannien där det gungar lite mer. Skulle det kunna hända någonting i svenska kungahuset som gör att det liksom gungar till?
Ja, absolut. Det man kan se generellt är ju att stora skandaler eller kriminella handlingar och liknande, det får ju förtroendesiffrorna att rasa. Och särskilt när ett kungahus är mitt i skandalen, så att säga. Men så är det ju också så att tiden är en kunglighets bästa vän. De flesta skandaler lägger sig med tiden, förtroendet brukar återhämta sig. Men det är klart att många kungahus i modern tid har ju tvingats att ta drastiska beslut, bland annat om abdikering. Vi har sett det i Spanien där ex-kung Juan Carlos abdikerade. Det var efter en lång rad med skandaler och övertramp. Och även i Belgien där ex-kung Albert abdikerade. Och det var inte enda orsaken, men det spelade faktiskt in att han hade ett barn fött utanför äktenskapet och som ställde krav på honom och rättsliga åtgärder.
Mm. Du har ju sagt så länge jag minns, Jenny. Vi har ju jobbat ihop i väldigt, väldigt många år. Och jag, så länge jag minns, så har du sagt att kungen kommer inte abdikera till förmån för Victoria. Är du lika säker på det fortsatt?
Ja, så länge kungen är frisk och har kraft att utföra sitt jobb så kommer han att göra det. Ja, alltså möjligtvis sjukdom skulle vara en orsak i så fall till abdikation. Men vi har ju inte den traditionen i Sverige. Så jag tror att det ska mycket till ifall det ska ske här.
Jag är inte lika säker längre.
Mm-hmm.
Nej, inte sen drottning Margareta abdikerade i Danmark. Och jag tror att det också blir snart blir ett byte i Norge, att kronprins Håkon kommer ta över inom inte allt för lång tid. Nu flyttade vi över till norska kungahuset, men jag kommer cirkulera tillbaka till svenska kungahuset. Men jag tror att Håkon kommer ta över först när det kanske har lugnat ner sig lite kring det som sker i norska kungahuset, när dammet har lagt sig lite, så att säga.
Men du menar alltså att kung Harald, att det finns en plan i så fall att han lämnar över tronen till Håkon i förtid?
Alltså plan och plan. Jo, det är såklart. Det där måste ju ske under liksom strukturerade...
Eller tänker du att han överlåter allt mer ansvar till kronprinsen men sitter kvar som kung?
Nej, jag tror faktiskt att kung Harald kommer lämna över till Håkon. Kanske inte precis nu som jag nämnde. Inte kanske om några år, tror jag. Håkon har ju på flera sätt redan anammat rollen på ett fullvärdigt sätt. Men som sagt, det blir först när de här olika utmaningarna i norska kungahuset är något mindre. Vi får inte glömma att Harald är trots allt 88 år. Det är en aktningsvärd ålder, minst sagt. Även om man då han är såklart lojal, plikttrogen och tar sin roll på fullaste allvar. Så det tror jag om norska kungahuset. Och nu kommer jag tillbaka till det svenska.
Mm.
Jag tror att kungen, alltså abdikerade låter så stort. Men jag tror faktiskt, om vi använder lite lättsammare termer, att han kommer att lämna över tronen till Victoria. Ja, inte nu, men inom några år. Jag tror det. För tänk det så här. Vi har ju Håkon i, nu börjar jag nu skratta. Ja. Vi har ju Håkon i Norge som jag tror då kommer ta över så småningom. Vi har ju då i Danmark, så har redan Fredrik tagit över. Och sen har vi Victoria. De här tre är ju liknande ålder, har ju följt varandra och har ju nära relationer. Jag tror att det kan finnas. För då liksom, i Danmark var han först på tur och sen kommer Håkon, sen kommer Victoria, och då tänker man att de kan hjälpa varandra, och några har redan den erfarenheten, och jag tror ändå att Victoria skapar sig en sån plattform, en sån pondus, och är liksom, vi pratar om drottningsskolan i evigheter, är hon inte klar snart? Hon har väl redan tagit examen?
Ja, oh ja, hon är ju redo.
Vad är det som talar emot det, men, förutom det som traditionen?
Det som talar emot, ja, tradition. Och att man har det som sitt livsuppdrag. Det är bara döden som kan förändra en sån situation. Men också att de här äldre monarkerna, vi tar då Harald och Karl den 16 Gustav, de är ju mitt uppe i sin gärning. Harald har slagit ner på tempot på grund av sin hälsa, men vår kung jobbar ju precis lika mycket. Vissa grejer kommer han såklart lämna över allt mer till kronprinsessan, men det är ju ett relativt pikt och starkt svenskt kungapar vi har. Och den gärningen, nu är det ju så att vi ser ju ofta väldigt mycket av den här yngre generationen i media och sådär, för att de är mest intressanta och de läsarna vill mest ha dem. Men tittar man liksom på den kungliga kalendern och tittar man på det som kungen och drottningen genomför, så är det gediget program alltså. Så att det är ju inte, vi pratar inte om någon trött sjuk kung här.
Okej, ytterligare en gång, jag måste dricka lite kaffe. Ytterligare en gång har du fört fram väldigt goda argument. Du har fått snackat ner mig ytterligare en gång kring denna fråga.
Fast jag förstår ditt resonemang, det gör jag.
Jag kommer att fortsätta utveckla mitt resonemang. Ja. Vem ska rädda det spanska kungahuset? Det är frågan som många ställer sig efter då skandalerna som främst ex-kungen Juan Carlos skapade och som fortfarande påverkar det spanska kungahuset negativt. Det handlar om korruptionsanklagelser, tusentals älskarinnor, en omtalad skandaljakt på elefanter i Botswana mitt under brinnande ekonomisk kris och mycket, mycket mer. Vi har alltså helt enkelt förflyttat oss till Spanien nu, Jenny.
Det har varit otroligt tufft även efter att Juan Carlos abdikerade 2014. Han gick i exil 2020. Han bor i Abu Dhabi nu. Men det här har ju spilt över på nuvarande kungaparet Felipe och Letizia. Och nyligen, det var väl nu i veckan väl, så släpptes ju Juan Carlos memoarer till försäljning. Kan vara förra veckan. För
det släpptes, jag tror, 15 november i Frankrike.
Ja.
Den ska släppas först i Spanien i december.
Ja, men precis. Det var det förra veckan. För det har pratat så sjukt mycket om detta. Och hela vår förra podd handlade ju, eller inte hela, men en stor del av den handlade om Juan Carlos och boken. Man sätter sitt hopp såklart att Felipe och Letizia ska klara ut det här. Men även nästa generation har man nu jättestort fokus på, prinsessan Leonor.
Mm, och det är Leonor som är lite speciell. Hon är 20 och såklart så älskar medierna att spekulera i hennes privatliv, festande och pojkvänner. Det är ju ett rejält tryck på unga kungligheter och det har alltid varit så här. Jag vet inte, ni minns ju, det skrevs ju spaltmeter om kungen och hans flickvänner på 60-talet också, många bilder i tidningarna. Nu är det ju ännu lättare också genom att publicera bilder, och vi vet ju detta, det är ju mobilkameror precis överallt. Ja, ni kommer väl ihåg exempelvis, vi har pratat om det i en tidigare podd, när Leonor var ombord på skolskeppet Juan Sebastian de Elcano, och när de då ankom till en hamn i Uruguay. Ombord så fanns 76 kadetter, inklusive då prinsessan Leonor. Och det här var ju en del av tronföljarens militära utbildning, och kadetterna får då självklart gå i land, och när skeppet kommer då till en hamn, och så blir det ju kalas lite.
Det blir det.
Alltså vi har ju pratat om det, kan inte du berätta lite kort mer, för att det påvisar ju hur extremt bevakad hon är.
Ja, till och med när hon är ute till havs så. Men de anlade då i hamnen Salvador de Bahia i Brasilien. Och då gick ju Leonor och hennes kadettkompisar på nattklubb. Det ser i alla fall ut att vara en nattklubb när man tittar på bilderna. Eller så är det någon slags stor fest. Men Leonor, hon står då tillsammans med sina vänner. Och brasilianska och spanska medier, de påstod då att prinsessan kysste en kadettkollega.
Och vilka rubriker det blev.
Enorma rubriker. Och spanska kungahuset, de blev lite skräckslagna såklart. De ville skydda sin dottern då från skvaller och bilder. Och enligt spansk tv så ska fotografen då som har tagit bilden blivit hotad av prinsessans livvakter. Och man har förklarat i spanska tidningen Olla att nej, de kysser inte varandra. Den unga mannen i blå skjorta ska ha försökt ställa sig i vägen för fotografen. Och då ska det ha sett ut som om de kysstes.
Ja, hej och hå. Alltså,
men jag tycker nog det ser ut som en puss.
Jag tycker absolut. Det ser ut som en härlig kyss. Ja. Låt henne vara. Hon måste ju
få leva lite.
Ja, absolut. Men är det liksom Leonor, prinsessan, som ska rädda det spanska kungahuset?
Ja, man sätter sitt hopp till Felipe och Letizia, det gör man. Men sen är det så att de har också varit lite av och till i pressen av olika orsaker. Leonor är jättepopulär. Hon är omtyckt. Och hon är ju i den åldern nu också att hon faktiskt kan ta över om någonting gör att kung Felipe inte kan utöva ämbetet. Och det är ju styrka med en yngre generation än kungligheter, att man uppfattas som energisk och pigg och med nya idéer och så vidare. För det är ju så att kungahusen uppfattas alltid som nya och fräscha när nya regenter sätts på tronen. Så var det ju i Danmark nu när Fredrik också kom.
Och så upplevde jag att det kändes lite Luxemburg också. De hade ju tronföljarbyte nyligen. Jag läste en artikel i Independent att prinsessan Leonors resa från då skyddad kunglig dotter till framtida statschef har varit noggrant regisserad. Det är ju sån här drottningsskola, det där begreppet vi använder ibland. Lyssna på det här. Alltså jag höll nästan på att trilla av min stol när jag läste det här. Hon höll sitt första offentliga tal vid 13 års ålder. Ett år senare så höll hon ännu ett tal på, nu kommer det, spanska, katalanska, engelska och arabiska. Efter militärutbildningen så ska hon läsa juridik. Den här artikeln gick också ut på att man hoppas och tänker att hon kan också tilltala den yngre generationen ut till dem och också tvätta bort lite av den här korruptionsstämpeln som det spanska kungahuset har. Men jag kände bara vilken ybermänniska.
Ja, alltså spanska, katalanska, det fattar jag.
Ja, det förstår jag.
Och engelska då, som något internationellt språk. Men arabiska, det blir ändå imponerad av.
Och jag förutsätter att Independence, att de har, att det är korrekt. Och jag blev oerhört imponerad. Sen är det ju klart att hon har ju fått de typen av förutsättningarna och undervisningarna, men ändå.
Verkligen.
Okej, jag tänkte vi skulle ta några lyssnarfrågor. Det är ju roligt. Mm. Känner du beredd?
Jag är beredd.
Mm. Det kommer från Thomas. Han tackar också för en oerhört bra podd.
Ja, men tack själv, Thomas.
Jag älskar ordet oerhört, så därför vill jag vara noggrann med att tacka Thomas. Mm. Tack snälla. Han skriver så här. Jag skulle vilja veta vad som hänt med drottning Sofia av Spanien. Det har varit ett rejält ståhej kring ex-kung Juan Carlos, men vad har hänt med hans fru? Det är ganska tyst om henne. Var bor hon? Är hon skilda? Hur tituleras hon? I och med att Spanien har drottning Letizia. Många frågor, men vill gärna veta.
Mm. Nej, de är fortfarande gifta, men de lever ju inte tillsammans. Det sägs att de har inte haft något sånt arrangemang på många, många år. Och sen 2020 så lever ju ex-kung Jean Carlos då i Abu Dhabi. Men redan innan dess så hade de relativt separata liv. Det var ju mer det officiella livet som var gemensamt.
Ja, han påstås ju också haft tusentals väskarinner, vilket jag fortfarande undrar han hinner med. Men man är ju inte supersugen på att hänga med sin man då.
Nej, det skulle man nog kunna lätt påstå. Och det är lite mer komplicerat med en skilsmässa just för ett kungapar. Det gör man inte bara i en handvändning så där. De står ju för någonting mer utöver sig själva. De är symboler, de representerar ett land och vissa värderingar som kärnfamiljen och så vidare som då. Och det ska gå vidare i generationer, så att då har de väl hittat det här upplägget för att kunna vara gifta men ändå leva separata liv. Och om man tittar på Sofia och hennes officiella arbete, hon har fortfarande många programpunkter. Det är såklart inte i lika stor utsträckning som innan Spanien fick ett nytt kungapar då i form av Felipe och Letizia. Men man ser henne ute och hon är mycket, mycket omtyckt i Spanien.
Mm. Vi passar på lite igen och tar fler lyssnarfrågor, för jag vet att många tycker att det är kul. Här är en fråga från Preben. Vad händer med titlarna om vi i framtiden skulle få ett kungapar av samma kön? Låt säga att Estelle vill gifta sig med en kvinna. Vad får den kvinnan för titel då? Och vad skulle en man som gifter sig med en kung få för titel?
Om en kung gifter sig med en man så kan den personen aldrig få en kunglig, alltså en kungatitel. För det kan bara finnas en enda kung. Själva ordet kung innebär ju alltså regent, suveränitet, och endast en regent kan existera. Om Estelle gifter sig med en kvinna så antar jag att den kvinnan får en prinsesstitel. Det skulle vara komplicerat med två drottningar, även om ordet drottning inte har samma innebörd som kung. I teorin skulle det kunna finnas fler drottningar, men jag tror inte man väljer att göra på det viset. Det blir för förvirrande också när det gäller så här protokoll och kontakter utomlands och så vidare. Mm. Och för övrigt så är det ju samma sak med drottning idag, nu är kvinnlig, alltså kognatisk tronföljd. Det kan bara existera en regerande drottning. Och det är därför jag menar, då använder man inte drottningtiteln på en partner.
Men skulle det bli prinsesstitel då? Det skulle inte bli någon hertiginna av? Eller?
Nej, men i Sverige slår ju prinsessa högre än hertiginna. Mm. I Storbritannien till exempel så lägger man väldigt högt värde på en hertig eller hertiginnetitel. Men i Sverige så är ju en kunglig, alltså en prinsesstitel högre.
Jag tycker det är en ganska intressant fråga, för det blir så många olika faktorer. Du nämnde ju bland annat enligt protokollet, och det finns ju många saker att ta i, många aspekter att ta hänsyn till. Okej, vi tar en sista fråga från Malin. Varför skriver ni Mountbatten Windsor utan bindestreck i Aftonbladet? Jag har för mig att drottning Elizabeth skrev med bindestreck när hon och prins Philip skapade efternamnet.
Ja, skarpökt.
Ja, verkligen. Och du skriver ju de allra flesta texterna som handlar om kungligheter på Aftonbladet. Så jag tänkte att du är rätt person att svara på det.
Ja, men det stämmer att det namn som prins Andrew nu använder när han blivit av med sin prinstitel är Mountbatten Windsor. Och det är ett namn som skapades av drottning Elizabeth och prins Philip 1960. Det är en sammanslagning av deras ätters namn. Tidigare var ju det brittiska kungahuset av ätten Windsor enbart. Och det var i sin tur ett byte från ätten Saxen, Coburg och Gotha, som då den brittiska kungafamiljen hade innan. Men det ansågs vara ett för tyskklingande namn under första världskriget, så det ändrade man på. Men Andrew då? När det pressmeddelandet från brittiska hovet kom så var namnet skrivet utan bindestreck. Men Malin har helt rätt i att namnet hela tiden har varit Mountbatten Windsor med bindestreck. Det var ju så drottning Elizabeth och Philip ville ha det. Men enligt The Mirror så kommer nu hovet att ändra på det här. De kommer korrigera det. De kommer lägga till ett bindestreck, tror man. Det kan vara så att det var mänskliga faktorn bara som gjorde att det där bindestrecket föll bort i pressmeddelandet. Vem vet? Jag såg förresten en riktigt spetsig rubrik om Andrew på Daily Mail. Brittiska tabloider är ju ganska duktiga på att
spetsa till det
och använda orden tjusigt. Men på svenska då så blir det ungefär, vad ger du en man som har förlorat allt? Andrew Mountbatten Windsor kan få ett bindestreck. Ja, och då menar de då att ja, hovet kan ge honom det där lilla strecket, men det är allt han får.
Ja, okej.
Okay. Taskigt.
Ja, men lite kul slut.
Ja.
Ja. Slut, då menar jag ju att vi ska ta avrunda. Men jag vill säga, vi är ju på gång med lite nya frågeavsnitt. För att vi hade ju ett förra veckan, tror jag, eller förra, frågeavsnitt nummer 25. Och vi fick mycket mejl om att det är väldigt roligt med frågor. Mm. Så skicka gärna in dem ni har på kungligt@aftonbladet.se. Och sen har vi ju din Insta som bara växer och växer.
Ja, kungligt med Jenny heter jag på Instagram. Så där kan ni surfa in också.
Ja, och som ni märker så kan ju Jenny både det lilla och det stora, det finstilta och det svulstiga. Så det kör på bara, Jenny, vad hon tål, höll jag på att säga. Underbart, Jenny. Ska vi säga så för idag?
Ja, tack för att ni har lyssnat.
Ja, tack snälla.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.